Bedeukeläsningen den för idag den är en kommentar av Ellen White till den lignelse som blev läst här till inledning i Matteus 22. Och läsningen det är på sida 20 i Adventnytt. Och det står det som inledningsvis, lignelsen om bröllopsklädningen rummer en lärdom som är av allra största betydning för oss. Äktenskapet brukas till att betegna föreningen mellan människa och Gud, och bröllopsklädningen är ett bilde på den karaktär som alla må ha där vi blir renat för värdighet till att delta i festen. Det är boken Kristi lignelser som vi ju alla känner. Och det är inte hela det kapitlet naturligtvis som är med här, men det är ett utdrag av det. Och jag ska försöka att träcka fram någon av de punkterna som står här, utan att jag ska läsa hela läsningen som sådan. Den första paragrafen, eller andra paragraf på sida 20 till vänster, där står det att alla som har bekänt sig till Jesus Kristus får sitt namn i livets bok. Alla de som bekänner sig till Gud. Men det står, icke alla de bekänner sig till att vara kristna är sanna discipler. Och det är problemställningen. Det är en divergens mellan alla de som kom till bröllopet och så talar på dem som kom med in till festen. Och det står att den rättfärdiges arvelodd, den gis människan och Kristus kommer igen, men avgörelsen om vem som ska arva samman med ham finns sted för han kommer. Gör uppmärksam på att det är en helt speciell syndags adventistisk uppfattelse av världsförlöpets slut som vi står för här i denna lignelse, och som Ellen White skriver om så ofta. Det är så att världsförlöpet har ingen begynnelse och ingen ände i östens religioner. Det begynner ingen steder, det ändrar ingen steder. Det är bara en evig samsara, en evig rundgång med reinkarnationer. Så går till det kristna västen, så har man också en sån uppfattning av att det ändrar i salighet. Men vägen dit är lite upp och ned, är det lite upp och ned med. Men alla ändrar där till sist. I den katolska kyrkan så har man lärt om kärsilden som luttrar människa efter detta liv. Och allt det dåliga blir bränt bort. Och så blir människor renset på den måten, och så kommer vi aldrig i salighet till sist. Så det är ju en usannhet bibelsk sett. Så går till protestantiska kyrkesamfund, så lär man meget ivrig idag, och det har gjort de sista 100 år, att avslutning på världsförlöpet, det är ett tusenårsrike med fred och fördragelighet. Och det står, och de citerar texten som står, att de ska smida sina vapen om till vingårdskniven. Och de vill se, som Ellen White pekar på flera gånger, den spiritistiska bevegelsen med helbredelse och underverker som en universell bevegelse hän emot detta tusenårsrike. Om du går till Bibeln så är tusenårsrike en tid där det står, jag såg och se, det var ingen människa mer. Jag såg och se, alla fuglarna var flöjt och jorden var en örken. Och avgörelsen, den finner sted, avgörelsen hur viktig du och jag ska vara i Guds rike finner sted för detta tusen, dessa tusen år. Och tusenårsrike är inte ett rike, världen var öde och tom. Och Kristus, när han kommer angång, kommer han med sin lön, han kommer inte som frälser. För frälsens möjlighet uttömmes i och med detta liv. Och inte bara det att det uttömmes i och med detta liv, det uttömmes för Kristus förlater sin himmel. Det står, han ska bo i himlen in till allt det är fullbordat som profeterna och de helige skrifter talte om för dem. Och så kommer han icke för att bära synder, men som frälse för de som väntar på ham. Det var de generella bemärkningarna omkring inledningen där. Så står det lite längre ner på sidan till vänster, sida 20. Det är medans människorna ännu lever på jorden att denna undersökande rättshandling finner sted i himlen. Och det är det som gör adventbudskapet så speciellt i kristens sammanhang, ja i all religiös sammanhang. Det går ju ett bild om att menigheten är bruden och Kristus är brudgommen, och de giftes mens han är i himlen och bruden i världen. Så när de mötes är de gift. Det är så där bildet, ikke sant? Vid bröllopsklädningen i lignelsen framställs den rene plättfri karaktär som Kristi sanna efterföljare vill vara i besiddelse av. Där står att det är givet menigheten att iföra sig en skinnande ren linnedklädning. Utan plätt eller rynke eller så, annat sådant. Skriften säger att linneklädningen är de heliges rättfärdiga gärningar. Kristi rättfärdighet, hans egen plättfri karaktär, som vi tror tilldeles alla där tar emot han som deras personliga frälse. Så den frasen där, den ska jag gänta för att du ska höra den. Du vet, vissa ting hör man så ofta, man hör det inte. Det står att det är Kristi rättfärdighet. Det är Kristi rättfärdighet, hans egen plättfri karaktär, som vi tror tilldeles alla där tar emot han som deras personliga frälse. Problem omkring en sån religiös klassisk uttalelse, det är att det är två uppfattningar av vad det betyder. Och vi står inför ett dilemma som denna artikel eller denna läsning berörer. Nämligen den att i vår kultur har det skett en splittelse på alla möjliga håll. Man har ju skilt själ från legeme, och man har skilt gärningar från tro och tro från gärning. Och man har skilt rättfärdiggörelse vid tro från helliggörelse vid tro. Ting som aldrig skulle skiljas av, men det är så många sidor av en och samma sak, en och samma sannhet. Därför kan man läsa dessa ting på mer än en måte. Och jag hade lyst till att vi kunde läsa det, för exempel som Ellen White gör i denna sammanhang, som om dessa ting hänger samman. Hon säger, hvis man skiljer ett färdiggörelse från helliggörelse, så ödelägger man hela bilden. Eller som Paulus säger, på samma måte som vi mottog Kristus i omvändelsen, på samma måte vandra i ham. Så där hänger vandringen med Gud, växt i nåden, ett helig liv och levnad. Det hänger samman och sker på samma måte som den måte varför man tog emot Kristus första gång. Men det står så mitt på det mittersta spalte på sidan 20, nästan för oven, står det: oskyldighetens vita klädning blev båret av våra första föräldrar. Det stod, det var omhyllet av ett milt lys, och det var bilder på den renhet och den helighet som de levde i. Så denna renhet och helighet och detta lys försvinner så när synden är en realitet. Och så försöker de, som vi känner från bibelhistorien, att de försökte att sy samman dessa figenblader för att täcka sig med. Och Ellen White förde till att det är vad de där överträder Guds lov har gjort lika siden den dag då Adam och Eva var olydiga. De har syt figenbladet samman för att skjula den nöjenhet som synden har förorsakat. Och detta försök på att acceptera synden, den går igen i alla kulturer. Hvis du kan se det kort, jag hoppas inte det leder oss för långt bort från saken. Men hvis du går för exempel till östen, så är det onda, det inlemmet i det gode. Det heter ju populärt yin och yang. Alltså lys, mörker, riktigt och förkert, och man, kvinna, dag, natt, vinter, sommar och så vidare. Yin yang, idén är den att du må lave en syntes mellan motpoler. Det är rättfärdighet och urättfärdighet. När du smälter dessa samman i en syntes, en tese, antitese, syntes, då har du uppnått sannheten. Alltså du gör plats för det onda i det gode. Och det är östens religioner som gör det. I västen har man, eller hvis du går till den muslimska religion, så har man den samma idé. Alltså där är det så att hvis man ska frälsas i Koran, så kan man kun frälsas via att Gud överser att vi är orättfärdiga. För alla kan aldrig rädda dig från synd. Hvis du läser berättningen i Koran om syndefallet, så är berättningen, den löper i rättning av att Gud kom till Adam och Eva. Det är ju samma historia som i Bibeln. Men den skrivs på med Korans filosofi. Gud kommer till dem och så säger alla där: du ska bara anerkänna att jag är den enaste sanna Gud, så är du frälst. När Gud kommer till Adam och Eva i Bibeln, så står det inte det: du ska bara anerkänna att jag är den enaste sanna Gud. Nej, jag vill sända en. Och så kallar Gud ham: kvinnens sed skall knusa slangens hoder. Så där är det krig på liv och död, och en må dö. Och jag säger dig, slangens hoder ska knusas, kvinnens sed ska göra det av med ham, och fiendskapet som existerade mellan människa och mellan Gud och Satan, det fiendskap ska väckas i dig och mig. Det är därför Jesus säger till sin samtid: jag är inte kommit för att skapa fred, men svärd, alltså strid. Alltså min fred ger jag er, Alltså Gud vill att vi ska ha fred med ham, men krig med Satan, krig med ondskapen. Och det är det som är motstycket till det som står i Koran. Det är det som är motstycket till yin och yang. Det är det som är motstycket till den universalism som det heter. Den idé att alla människor genom forskjelliga processer till sist kommer in i salighet. Så är det icke i Bibeln. I Bibeln är det någon som blir frälst och någon går förtappt. Och Bibeln säger helt tydligt att de flesta går faktiskt förtappt. Och därför kallas de frälste en levning, en rest. Eller de få. De kallas också de många, för de är många när de är samlade. Men relativt sett är de få. Alltså sett i relation till alla. Så är de få. Väl. Jag går vidare här i läsningen. För det står nederst i mittelse spalte på sidan 20. Det är kun den drakt som Kristus själv har skaffat. Det kan göra oss skickade till att träda fram för Gud. Denne drakt, Kristi egen rättfärdighetsklädning, vill han iklä en vär angrende troende. Därför råder jag dig, säger han, till hos mig att köpa vida kläder att iför dig, så din nöjenhetsskam icke ska bli åpenbar. Så kommer en stark och känt uttalelse från Ellen White, och det hämtat allt från det samma kapitel, hvor det står: i denne klädning, där är vevet på himmelens väv, finns det icke en tråd av jordisk upprinnelse. Där Kristus levde här på jorden, dannade han en fullkommen karaktär, och denna karaktär tillbyder han att ge oss. Som en tillsölet klädning är all vår rättfärdighet. Allt vad vi själv kan göra är besmittat av synd. Men Guds son åpenbarades för att han skulle bära synden, och där är icke synd i ham. Om synden står där att den är lovbrudd, men Kristus var lydig mot all lovens krav. Han sa om sig själv att gör din vilja, min Gud, är min lust och din lov är i mitt inre. Väl, nu kan du läsa detta här. Det är en vidunderlig stark uttalelse. Att i denna drakt som Kristus tillbyder oss, denna rättfärdighetsklädning som vi rådes att köpa, där finns det inte något av jordisk upprinnelse. Alltså det är världsfjärnt, det som där i ligger. Evangeliet kommer utifrån och kan icke hämtas i släkten, i historien, i naturen, i vår erfaring. Visst du vill veta sannheten, bibelsett, så må du ha den via en åpenbaring. Har Gud icke talt, så vet vi intet och är intet. Och så kan man läsa det utifrån en sån populär, idag mega populär och utbrett teologisk uppfattning, så uppfattar man denna klädning som något man tar på sig. Alltså man är som i den muslimska religion, man är ju som man är. Och Allah kan inte rädda dig från synd, men han kan överse din ondskap. Det står bara att hvis du tror att Allah är den enaste sanna Gud, så vill alla lucka ögonen för din ondskap. Man vill inte se hur dålig du är. Så det är en strid, hvor en ska tapa och en ska vinna. Den finns inte i Koran. Det är bara mindlig, mänsklig, som vi kallar humanistisk morallära. Och därför är man alltid tillbörlig till och måste bruka tvang för att genomföra det. Men det är nog en annan historia. I en teologisk sammanhang så framställer man denna klädning som något man tar på sig. Så är vi den samma person. Undergitt synd och tillfälliga personliga tillbörligheter och egoism. Och så däcker Gud oss och så ser han på sin klädning och ser inte sannheten om oss. Du kan inte komma längre bort från sannheten. Jag läser lite vidare i samma spalte, hvor det står: där han var på jorden sa han till sina discipler: Jag har hållit min faders bud. Med sin fullkomna lydighet har han gjort det möjligt för vart eneste människa att adlyda Guds lov. Så det är en helt annan måte att läsa det på än man möter den i teologin. I teologin så läser man dessa ting på som om att Jesus levde ett rättfärdigt liv. Och det liv, det däcker han så oss med. Och vi kunde ju självföljlig aldrig leva ett färdigt liv. Och det är ju sant, det kan inte människor. Men Gud tillbyder sig att leva i människor för att skapa ett nytt liv som vi inte äger. Och därför så talar Ellen White i samma sättning om att Jesus tillbyder oss denna rättfärdighetsledning som innebär möjligheten för vart eneste människa att adlyda Guds bud. Ikke i betydningen att Jesus har adlytt på våra vägne, men i betydningen att vi kan adlyda. Och det står där en beskrivelse av denna lydighet i det samma, i fortsättelsen till höjre där på sida 20 nederst. När vi övergir oss till Kristus blir vi ett med ham. Vår vilje förenas med hans vilje. Hör det ord där. Vår vilje förenas med hans vilje. Sinne blir ett med hans sinn. Och tanken är tas till fånga av ham. Vi lever hans liv. Kan det sägas bättre? Så läs igenom Efesierbrevet för exempel. Så är det här gentat gång på gång och i andra ord. Det är vad det betyder att vara ifört hans rättfärdighetsklädning. Det betyder det som Koran ville föreslå. Eller likgyldighet överför det och blandar det ondskap in i det gode som man gör i östen och i all falsk religion. Det här betyder att man gör människa om. Och det är det det betyder att få den rättfärdighetsklädning. Det är att vill det han vill. Vår sinn smälter samman med hans sinn. Vi tänker hans tanke, vi lever hans liv. Det är vad det betyder att bli iklädd denna klädning. När så Herren betraktar oss ser han icke fikenbladsklädningen, icke syndens nöjenhet och fel, men sin egen rättfärdighetsklädning som är fullkommen lydighet mot Guds lov. Visst du i ditt sinn skiljer rättfärdighet från helighet eller tro från gärningar, vill du aldrig förstå en sån passus som det där. Och det är relativt lätt att få vilja människosinne omkring dessa ting här. I annan sammanhang, icke i dagens läsning, som säger Ellen White något som är intressant i denna förbindelse. Hon säger här: "Viss du skulle komma till den slutning att du icke kan rätta på dina karaktärdefekter, då är det säkert att du vill tappa det eviga liv." Det omöjliga i denna situation ligger i din vilja. Visst du icke vill, så kan du icke. Men visst du vill det Gud vill han fjärna all korruption och allt vanhelig från ditt liv, visst du vill underkasta dig Gud som Kristus gjorde. Många har kommit till den konklusionen att min karaktärdefekter, det är närmast samma som min personlighet. Det hade aldrig varit i Bibeln. Du må bevara din personlighet, men du må icke bevara dina karaktärdefekter. Och om du kommer till den konklusion att det icke kan göras något ved, där är det säkert att du tappar det eviga liv. Därför kom Kristus in i världen för att göra ände på djävulens gärningar, som Johannes säger. Nå, detta uttryck som vi läste här, i denna klädning, det var vevet på himlens väv, finns det icke en tråd av jordisk upprinnelse. Den framställs ofta av teologer. I alla samfund och alla vägner som om den klädning man tar på sig utanpå för att däcka sin missgärning till så ingen ser den. På sida 21 nederst mittes i spalten står det: "Kristi rättfärdighet vill icke däcka över en eneste synd där näres i hjärta." Ett människa kan vara lovöverträder innerst inne men utvändigt se ut som rättfärdig. Alltså Gud undersöker hela vårt liv, känner alla våra motiver. Och han däcker aldrig en eneste synd med sin rättfärdighetsklädning som näres hos människor. Så därmed är det satt på plats, det där skille som har med rättfärdiggörelse och helliggörelse. Och som det står till vänster överst i sida 21. Rättfärdighet betyder att handla rätt. Alltså det är ju relativt populärt idag att säga att synd är en tillstånd eller... Alltså man liker inte oro att synd är lovbrud. Vi går till Johannes brev så står det att det är den som gör rättfärdighet är rättfärdig. Och så säger Ellen White att rättfärdighet betyder att handla rätt. Det är helt konkret. Det är inte något mystiskt med det. Man ska inte kloster, man ska inte bli teolog. Man ska simpelthen bruka sin sunna förnuft och böja sig för Guds vilja och hans uppenbarade vilja. Och så handla rätt. Rättfärdighet är konkret för Gud. Att så vi inte kan döma om varandra för vi inte känner varandras motiver, det är för vi är människor, men Gud känner oss alla. Det är därför Ellen White i den samma bok anstet säger att människor som inte har fysiska möjligheter att tjäna ham, de är handikapp på en eller annan måte, men Gud vet att i deras hjärta är det ett önske om att tjäna ham, och den minsta ansträngelse i rättning av gör hans vilja blir sett på ham som om de hade gjort det. Och i domen vill de bli dömt rättfärdiga utifrån gärningar de aldrig har gjort, men som de ville ha gjort om de hade haft chansen, och det vet Gud. Är det skönt? På samma måte, det går ju bägge vägar. Det står att människor vill bli dömt för handlingar de aldrig har gjort av negativ karaktär, men som de ville ha gjort visst de hade chansen. Och därför är det maktpåliggande viktigt, för exempel för unga människor att förstå att det gäller livet i all sin fyllde här i den valgsituation vi står i detta liv. I förbindelse med dessa lignelser så skriver Ellen White att de evner, de möjligheter som vi icke har utvecklat i detta liv, vill vi märke tapa av i evigheten. Inte i samma förbindelse, men i annan förbindelse säger hon att människor som har gått på egna vägar hela sitt liv och levt efter sin egoistiska valg, de har aldrig sagt Gud helt farväl i sitt hjärta, men de kommer på dödsläge, som hon säger, och hänger sin själ på Kristus. Och så säger hon, hvor god är icke Gud? Han tar emot dem där på dödsläge i sista time och gör dem till sina barn och sina discipler. Han tar emot levningen av ett förspilt liv. Så det gör Gud. Men så säger hon, visst vi nekter eller håller oss bra att utveckla vår karaktär under lydighet mot Gud i detta liv, så själv om vi skulle bli frälst, vill vi märke tape av den försömmelse i evigheten. Alltså det, evangeliet är materiellt logiskt alltså. Det är inte så som teologin säger, en paradox, en självmotsägelse, en absurditet. Det är en avskyrig tankegång i Bibelns sammanhang. Frälsen är tindrande logisk och klar. Tingen hänger samman. Gud är rättfärdig. Gud är igår en och idag en annan och imorgon en tredje. Gud är igår och idag och alltid densamma. Och det är därför det står här i läsningen, vi ska icke vara i tvil om vad slags människor Gud önskar ska befolka hans rike. När han har uppenbart sin vilja för världen, så är det inte för att han att ha ett ideal som man strider emot men som är ouppnåelig. Hvis Gud säger till dig och mig, du ska älska din nästa som dig själv, så är det för att det är möjligt att älska sin nästa som dig själv. Som sig själv. Det är inte sån snack, religiös snack, ja vi borde ju älska alla varandra, men vi älskar ju inte vår nästa som oss själv. Ja, jag tar lite ner på vänster, det vänster spaltet på sida 21 står det. Sannhet, alltså det är lite nedanför mitten står det, sannheten må inplantas i hjärtat. Den ska leda sinne och styra våra tillböjligheter. Karaktären må präges av Guds ord. Och det står i mittersta spalten nederst, under den tegningen där står det, den man där kom till bröllopet utan att vara iförd en bröllopsklädning framställer den tillstånd som många befinner sig i våra dagar. De bekänner sig till att vara kristna och önskar att mottaga evangeliets välsignelser och få rättigheter, men allikevel följer de ingen trang till att förändra karaktären. De har aldrig erfaret en virkelig anger över synd. De är inte klar över att de behöver Kristus och troen på han. De har icke sejret över deras nedarvede och tillärte tillböjligheter till att öva ont. Vad likväl menar de att de är goda nog, och de bygger på deras egna förtjänster istället för att stole på Kristus. De kommer till bröllopet som ordets hörare, men de har icke iförd sig Kristi rättfärdighetsglädning. Och jag kunde nämna ett exempel på hur Ellen White i annan sammanhang omtalar detta samma fenomen. Hur ska jag läsa det för? Hvor det står att du må icke komma till den konklusionen att du icke kan upprätta upp det, att Gud i dig icke kan upprätta din karaktär till att likna Guds karaktär. Om du kom till den konklusionen så går du förtappt. Och så säger hon, alla nedarvade och tillärte tillböjligheter till det onda kan Gud vid sin ånd fjärna i människolivet. Så där svarar hon på det som vår generation de sista 100 år, speciellt vårt århundrade under Sigmund Freud och hela den psykologiska skolan, forskjellige psykologiska skolor som har den idé att sannheten om människa finns i människan själv på en eller annan måte, en eller annan utgave. Men här står det att nedarvda, alltså genetiskt betingade karaktärdefekter och tillärte tillböjligheter det onda kan alla handskas med. En ärlig omvändelse vill ta höjde för bägge. Det här har du satt hela den skola tänkning för vårt århundrade, både socialt och psykologiskt, på plats. Till Nederst till vänster på sidan 21 står det: Satan hade hävdat att det var omöjligt för människa att adlyda Guds bud. Jag är glad att jag inte sa det upprinnelig, för när man brukar ord som Satan och djävulen och sånt, så blir folk lite sån obehag med det. Det följer förstärkt språk. Alltså Satan i Bibeln är ju en person. Satan är livets fiende. Satan är den som utfordrat Kristus. Satan är den som har förfört släkten. Satan är vår fiende. Det är han som ska knäblas. Och det är han som har sagt, det är Satan som har hävdat att det var omöjligt för människa att adlyda Guds bud. Och spör dig själv, hur många löper hans ärende idag? Hyppig från talarstolen, runt omkring, i alla samfund så hör man en stadig omkvede om att det är omöjligt att adlyda Guds bud. Varför ge Satan det argument som han egentligen inte har? Hör vad Ellen White skriver om det. Vi behöver inte framställa Kristi lydighet som något som han hade på grund av sin speciella gudomliga natur, som han var skickad till på grund av denna natur. Det gör man ju rätt ofta i klassisk teologisk standpunkt idag. Att Kristus var som Adam för syndefallet, det är inte sant. Adam kom i mänsklig skickelse, i syndikörd skickelse, som människa efter syndefallet. Katolska kyrkan går så långt som att Maria är nog obesmittet. Och Jesus är en obesmittet undfangelse. För man kan inte förstå att det går an att handskas med synd i verkligheten. Därför man skiljer pengar och kvinnor från prästen. För de kan ju aldrig stå för pengar och kvinnor. Därför, är du kristen kan du stå för allt. Det står att Jesus hade inte en seger som han var speciellt skickad till på grund av sin speciella gudomliga natur. När han kom som människas representant och blev fristet som människas stedfortredare och garant. Och så kommer det. Vis Kristus hade en speciell makt som det icke är människas privilegium att ha, så ville Satan gjort ett stort nummer utav detta. Som han skriver, Satan would have made capital of this matter. Och det är för mig personligen en gåta hur människor kan bruka det här satanska argument för att se det här om och om igen i menighetssammanhang. Det är Satan som är hävdet är omöjlig att hålla Guds lov. Inte Gud. Kristi mission eller Kristi gärning var att påta sig, Kristi gärning var att ta från Satan hans krav på att kontrollera människor. Så det är Satan gör ju krav på oss. Det som ligger i dessa många texterna hvor det står att Satan närmast förväntar och förlanger att Kristus ska hålla sig tillbaka, så han kan få sin vilja och göra med människor som han vill. Då Kristus kommer in i världen, så är det att ta från Satan hans krav på att kontrollera människor. Och detta kunde Kristus göra på den enaste måten. Han kom som ett människa i en mänsklig skickelse. Han framviste en lydighet som är ett människas lydighet. Han stod framför Gud som ett människa kan stå framför Gud. Och så följer hon till. Han kom icke till vår världen för att ge en mindre Guds lydighet mot en större Gud. Det är den klassiska katolska modell. Hämtat utan den grekiska mytologi. Det är något som heter Gud. Och så är det halvgudene på Olympus. Och så är det människa. Gud, Kristus är ingen halvgud. Kristus är Gud. Och därför säger det att han kom icke till vår värld som en halvgud. Det är en mindre Gud för att visa lydighet mot en större Gud. För om han är en mindre Gud så är han fortsatt större än människa. Nej, han kom som vårt exempel. Herren Jesus kom till vår värld icke för att uppenbara vad Gud kan göra. Jo, det är gudene på Olympus gör. Det visar ju hela tiden vad Gud kan göra. Och prästerskap i de stora klassiska kyrkor, de har ju mirakulös kraft i och med att de gör bröder till legum och så vidare. De är över oss andra, de är aparte. Kristus är icke aparte. Han är Gud. Lagt till sida sin gudomliga skickelse och uppträder som människa på våra vägnar. Han kom till världen icke för att visa vad en Gud kunde göra, men för att visa vad ett människa kan göra i troen på Kristus, som hjälper dig i alla situationer. Det finns icke den fristelse som människa icke kan övervinna vid Guds hjälp, hvis de förenar sig med Gud som Jesus förenar sig med ham där han var människa. Väl, det står här i den samma spalten: Satan hade hävdat att det var omöjligt för människa att adlyda Guds bud. Och det är sant att vi icke kan adlyda dem i vår egen kraft. Men Kristus kom i mänsklig skickelse, och med sin fullkomna lydighet visste han att alla Guds föreskrifter kan adlydas då det mänskliga och det gudomliga förenas. Ja. Prøv å si det på denne måte, hvis det hjelper. Det er sånn at i all falsk religion så blander man godt og ondt. Det vi kalte yin-yang, ikke sant? Og unnskyldning for synd, fikenbladene og så videre. I Bibelen så skiller man godt og ondt. Esaias sier, ved den som kaller surt søtt og søtt surt, ved den som kaller rett urett og urett rett. Er det noe som ikke behager Gud, så er det å blande kortene. Forskjellen på hva vi nå er som menneske, og hva vi bør være som menneske, er bibelsk etablert fra starten av. Det går igjen i alle språk. Det er forskjell på hva man er og hva man bør være. Derfor skiller man i Bibelen markant og avgjørende. Ja, på liv og død gjelder det å skille det gode fra det onde. Derimot, hvis vi går på avveier, så kommer vi til å gjøre den feil som jeg nevnte innledningsvis. Man blander rettferdighet, altså det å bli rettferdiggjort og omvende seg, med det å bli gjort hellig. Og det må vi ikke skille. Ettersom Ellen White sier, de som skiller det, de taper hele argumentet på gulvet. Derfor så har vi en tendens til å blande der hvor vi ikke skal blande, og skille hvor vi ikke skal skille. La oss ikke blande godt og ondt, men la oss ikke skille rettferdighet og hellighet. La oss ikke skille tro og gjerninger. Derfor i Bibelen, så, når det kommer til Jakobs brev, det som Luther ville smide ut av Bibelen, for det står jo der at Abraham ble rettferdiggjort ved gjerninger. Og vi har jo alltid lært at Abraham ble rettferdiggjort av sin tro. Jo, hvis man bruker tro i ordet teologisk moderne betydning, så er tro, det er en eller annen fiks idé i hodet, altså. Et følelseselement, eller et forstandselement, eller og så videre. Men det har ingenting med virkeligheten å gjøre. Så vender Jakob, som er Bibelens Nye Testamentets første filosof, han vender hele på hodet og sier at vis meg din rettferdighet ut fra din tro, så skal jeg vise den ut fra mine gjerninger. Det er derfor han kan si at Abrahams tro og Abrahams gjerninger, det er to måter å tale om det samme på. Vel, jeg føler at det er viktig for oss som syvendagsadventister å forstå at adventismen har et særegent trekk som gjør oss ganske unik i verden i dag. Jeg slo opp i James Whites bok som heter Bible Adventism, Bibelsk adventisme. Og jeg husker første gang for flere år siden jeg leste det, så ble jeg forbauset over at han skulle, det slo meg, da jeg åpnet boken, så begynner han i de første kapitlene å tale om de tusen år. Så plutselig går det opp for meg, ja, men det er det som avgjørende. Hvis du vil forklare hvorledes verden ender, så må du få sagt for slekten at avgjørelsen trekkes før de tusen år, og ikke som alle kristne på James Whites tid trodde, at verden ender i et herlig tusenårsrike. Nei, avgjørelsen trekkes før den tid. Og det er det som gjør det unikt å være syvendagsadventist, og vite at i dag er Jesus Kristus i den himmelske helligdoms aller helligste. I dag er det dommen, og det er i dag han bereder sin menighet på å leve med ham for bestandig. Så lignelsen om bryllupskledningen, på samme måte som lignelsen om vodde som ble kastet i havet og samlet mange fisk, både gode og dårlige, så ble den trukket på land, og så sorterte man fiskene. De dårlige smed man ut, og de gode bevarte man. Så det er den undersøkende dom. Sammen med bryllupskledningen, det kommer mange til, og så blir noen smitt ut. Altså, det er ikke nok som det står her av sitt navn i livets bok. Vi må også se til at det blir der. Og hvor skulle jeg ønske for meg selv at jeg kom der hvor jeg var verdig? Jeg er pinlig oppmerksom på at jeg er uverdig til å tale om disse ting. Og de som kjenner meg best, de vet det. Men vet du, jeg våger ikke å si det på noen annen måte. Jeg våger ikke å holde meg fra å si det som er så tindrende klart og så fundamentalt i adventismen. Det er det saken dreier seg om. Vi må lære på ny å finne frem til Jesus Kristus. Og som Ellen White sier i boken Den store strid, hvis du er i tvil om ditt navn står i livets bok, da undrar icke vile eller mat eller noe för du vet att det är så. Låt oss göra vår frälse säker i Kristus. Låt oss lära ham att känna och vandra med han timme för timme och dag för dag. Avslutningen i läsningen så står det: det vill icke i framtiden bli en prövetid till att bereda sig för evigheten. Det är i detta liv vi skall iföra oss Kristi rättfärdighetsglädning. Detta är vår enaste anledning till att danna vår karaktär, våra karaktärer, så de är enade till det hem som Kristus har berett för dem där adlyder hans bud. Måtte Gud hjälpa mig och mine, och måtte Gud hjälpa oss alla som är här idag. Och vi vill, synes jag, skulle be speciellt för de som är alene och har sorg och är bange. Och där det alltid någon som är, och måske någon speciellt. Vi tänker på Kamma, hennes familj. Skulle inte vi be det samman? Och som bön be om att Gud tar emot oss som sina barn. Att vi kan ha tillit till ham som bön har tillit till sin mor och far. Icke se på alla våra fel och mangler, vi blir missmodiga. Icke se på all vår svaghet, så tror vi det går aldrig. Låt oss tänka på Kristus.